God förmiddag. Ja, någon svarar. Som att ta tempen på. Folk har vaknat eller inte. Ja, är det bra med er? Ja, fint. Vi är ju inne då i ett predikotema där vi under veckorna fram till pingst kommer göra några nedslag i Jesaja bok. Det är ju en spännande bok på många sätt. Jesaja får ju uppdrag bland annat att profetera en del domsord, till exempel mot de korrumperade ledarna i Juda. Han uppmanar till omvändelse och varnar för att Israels uppror mot det här förbundet man har med Gud, att det faktiskt kommer få konsekvenser. Där Gud till slut kommer använda de här stora imperierna på den tiden, Assyrien först och sen Babylon, för att döma Jerusalem om de fortsätter med sin avgudadyrkan och förtryckande av fattiga och så vidare. Det är liksom en del av Jesajas uppdrag. Men de här varnande dombudskapen, de är nästan liksom inte aldrig sista ordet hos Jesaja, utan det kombineras med ganska starka budskap om hopp. Där Jesaja verkar övertyga om att Gud kommer hålla sina löften, förbundslöften. Och en dag så kommer han sända en smord kung enligt löftet till David. Många kända profetier om Messias kommer just från den här boken. Så därför brukar den också ibland kallas för det femte evangeliet. Läser man med de glasögonen så finner man Jesus lite runt varje hörn i Jesaja nästan. Förra veckan så var vi i Jesaja 9. Idag gör vi ett litet hopp till Jesaja 40. Det är en lång bok och vi ska göra några nedslag helt enkelt. Innan vi läser den texten så vill jag försöka sätta den lite i ett sammanhang. Det finns nämligen en viss brytpunkt här mellan kapitel 39 i Jesaja och kapitel 40. I Jesaja 39 så finner vi en berättelse med kung Hiskia, som är den sista kungen som Jesaja är verksam under. Hiskia är överlag en god kung, men sviker här liksom folket lite grann. Vi kan läsa om hur han får besök av sändebud från Babylonien. De var inte riktigt en stor makt då, men det handlar ju om att skapa allianser. Och Hiskia, han hugger ju lite på det här och han visar ju allt som finns i alla skatter de har. Kanske som ett sätt att imponera på sändebuden. När Jesaja får höra om detta så profeterar han och säger så här: Hör Herren Sebots ord, det är från vers 5 i kapitel 39. Det kommer en dag då allt som finns i ditt palats ska föras bort till Babylonien. Allt som dina fäder har samlat fram till nu. Ingenting ska lämnas kvar, säger Herren. Bland de söner som kommer att födas åt dig, ditt eget kött och blod, ska några tvingas till hovtjänst i den babyloniska kungens palats. Och Hiskia svarade, det är ett gott ord som du har kommit med från Herren. Han tänkte att så länge han själv levde skulle råda fred och trygghet. Ett charmigt svar av en kung, va? När vi sedan kommer till kapitel 40 är det som att exilen till Babylonien, som Jesaja då nyss profeterat om, redan är ett faktum. Och det budskapet handlar nu om att förmedla hopp och tröst. Den säger, trösta mitt folk, säger Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, kun gör att hennes träldom är över. Alltså att exilen är över. Och det här och en del annat väcker ju en del frågor. Till exempel, vilken röst är det vi hör här i Jesaja och framöver? Texterna är lite mer skrivna utifrån perspektivet av någon som lever efter exilen. Men Jesaja dog 100 år tidigare. Jag har inte helt koll på årtalen. Och då finns det olika teorier om hur man kan se på hur den slutgiltiga liksom sammanställningen av Jesaja har gått till. Om det är Jesaja som helt blickar fram och skriver liksom i framtiden där. Eller om det är en del kanske av hans lärjungar som har sammanställt hans ord i slutet. Det är inte helt viktigt för det vi säger idag. Men jag vill notera en sak är att kapitel 1-39, det visar liksom att Jesaja var en sann profet också, att hans budskap var sant. Exilen är ett exempel på det som vi läste om när han profeterade till Hiskia. Det är ju liksom några generationer senare som det här står in. Och det ger ju en viss trovärdighet också för det andra som Jesaja har profeterat om. För hans budskap handlar ju också ganska mycket om hopp, eller hur? Och resten av Jesaja utforskar liksom det här hoppet ännu mer. Och ännu kanske tydligare den här messianska gestalten som man har hintat om tidigare. Får liksom ännu mer utrymme här i slutet. Så oavsett egentligen hur Jesaja har fått sin slutgiltiga utformning, så tänker jag att när vi kommer till kapitel 40 då, så talar det ju liksom tröst och hopp till människor som ju mer eller mindre har fått hela sin värld krossad i samband med exilen i Babylonien. Jag tänker vi ska ha med oss också att exilen är ju en enorm katastrof för det judiska folket, en enorm kris. Jag tror inte vi talar så jättemycket om exilen, men det är ju väldigt tydligt i Gamla testamentet. Så de tvingades att lämna löfteslandet. Tänk det landet som Abraham fick löftet om att arvingarna skulle få och så vidare. Jerusalems murar bröts ner. Under Hiskias tid så är de ju med om ett under där Gud på något sätt bevarar i Jerusalem från den assyriska kungen när han knackade på och ville in. Men nu inser man, ja, den här utvalda staden är inte ointaglig. Och murarna rivs ner och templet rivs. Vilken enorm katastrof, templet, platsen där himmel och jord möts, där folk kommer för att tillbe Gud och be om förlåtelse och allt det där. Och juda kungar avsattes ju på ett sätt. De här som var ättlingar till kung David, som har fått löftet att ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid. Eller hur? Det är en enorm kris. Så. Och mycket i Gamla testamentet är ju liksom skrivet under den här tiden, exilen, och också skrivet på ett sätt för att bearbeta den här katastrofen. Hur kunde det här hända? Så. Och ett svar är ju bland annat det här avgudadyrken och att folket fortsatte och fortsatte och fortsatte att bryta det här förbundet som fanns mellan Gud och folket. Och jag tänker att de som hamnade där i den krisen, så växte ju kanske naturligt frågor som: har Gud övergett oss nu? Bryr han sig inte om oss längre? Eller är Gud kanske inte den mäktigaste guden? Kanske är Babylons gudar starkare eftersom detta kunde hända? Det är många frågor och många saker som bearbetas. Så om vi går till Jesaja 40. Kan vara med oss att det här budskapet riktas ju då till människor som har fått sin värld mer eller mindre liksom krossad i samband med exilen i Babylon. Och då står det så här: trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sade: förkunna. Jag frågade: vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut din glädje, ditt glädjebud, med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till judastäder: er Gud kommer. Herren kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Så låt mig reflektera lite grann utifrån de här verserna. Det första Gud säger är ju trösta mitt folk, säger er Gud. I Klagovisorna, en annan bok då, som är skriven i samband med Jerusalems fall, där utgjuter författaren sitt hjärta och han klagar ju då över vad som har hänt. Han erkänner ju dels att det fallet kom så som Herren har varnat dem för. Men i första kapitlet där Klagovisorna så utropar han också 4 gånger i alla fall att det finns inte någon som tröstar i sorgen. Det är som att det efterfrågas tröst i den här krisen. I Jesaja så trädde Gud fram här som tröstaren. Senare i Jesaja kapitel 51 och 12 så säger Herren, jag är den som tröstar er. På ett sätt så har ju folket gjort bort sig, eller vad man ska säga. De har blivit varnade för att deras fortsatta handlande och uppror mot förbundet kommer få konsekvenser. Och återkommande fortsätter folket att ändå göra uppror. Förbundet mellan Israel och Gud beskrivs ju mellan något som ett äktenskap. Jag vet inte om ni har märkt det i GT. Där folket då konstant egentligen är otrogna med andra gudar. Och till slut så beskrivs det ju då hur Gud använder sig av de här stora imperierna för att liksom, ja, men döma Jerusalem. Men det sker ju också med ett syfte på något sätt att jag vet att ni försöker bryta den här cykeln på något sätt. Att rena folket och göra redo för någonting nytt. Gud använder de här stormakterna för att liksom föra historien framåt. De är fortfarande Guds folk. Jag tycker det är nog väldigt vackert egentligen när Gud möter folket med tröst här i exilen där de sitter. Det är ju väldigt relationella. Ja. Ni förstår vad jag menar. Det är sådana termer man använder. Trösta mitt folk, säger er Gud. Som att Gud fortfarande gör anspråk på dem. Gud fortfarande har en relation med dem. Det förbundet som slöts vid Sinai efter uttåget ur Egypten. Det står liksom fortfarande kvar. Gud är fortfarande trogen. Och han har fortfarande planer som involverar det judiska folket. Som han kommer också att fullfölja. Skulle vi läsa några verser från Jesaja 54. Det är mycket att slå upp idag. Bra träning. Det står det från vers 5 i Jesaja 54. Till din man är han som har skapat dig. Han vars namn är Herren Sebaot. Din befriare är Israels helige, han som kallas hela jordens Gud. Herren kallar på dig, övergivna olyckliga kvinna. Inte sviker man sin ungdoms hustru, säger din Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek. Säger din befriare, Herren. Notera kontrasterna som används för att liksom lyfta fram Guds stora kärlek. Och vers 10 så står det. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, ska min trohet mot dig inte rubbas. Och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Ni mitt folk, jag är Gud och jag är den som tröstar er. Även om det är mig ni också har svikit. Det är dubbelt där. En annan sak som Gud säger här i kapitel 40 är ju att deras skuld är sonad. De har gjort fel, de har fått en del konsekvenser som Gud varnat för. Men det finns också förlåtelse. Det här med att Israels skuld är sonad, det är också ett tema som utvecklas lite mer senare i Jesaja. Där möter vi ju en gestalt som kallas för tjänaren. Vi ska tala mer om det här en annan söndag. Men där kapitel 53, väldigt kända verser, så ser vi ju liksom att Gud på något sätt går ett steg längre i det här. Gud låter liksom inte bara Israel ta konsekvenserna av sin synd. Han förser liksom ett sätt där han själv också tar itu med synden och dess konsekvenser. Och det här är ord som tydligt pekar på Jesus. Vers 5. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. I kapitel 40 i Jesaja så har vi även budskapet. Er Gud kommer. Fantastiska ord egentligen. Er Gud kommer. Gud har varnat folket. Gör inte det där. Folket fortsätter och gör det där. De får till slut konsekvenserna Gud varnat för. De är en röra de inte riktigt själv kan ta sig ur. Och nu säger Gud, jag kommer själv för att hämta hem er igen. Vilken nåd. Ja. Jag tänker på något sätt, jag tänker en förälder som har ett tonårsbarn eller ung vuxen som man varnar för. Gör inte det där, då blir det konsekvenser. Och barnet fortsätter att göra det där och till slut så hamnar man i fängelse och där. Då är Gud som en förälder som säger, jag kommer och hämtar dig. Jag betalar notan på något sätt. Ja, mycket nåd. I Jesaja 40 så lyfter även profeten fram att vår Guds ord består i evighet. Guds ord går att lita på. Och precis som förutsägelsen om exilen stämde så kommer ju även Jesajas hoppfulla ord gå i uppfyllelse. Folket får ju återvända hem igen. I samband med att det persiska riket tar över som stormakt så låter de judarna, de som vill och andra folk också, att återvända hem. De som återvänder får ju dock upptäcka att det blir inte riktigt som det var förr. Israel blir inte ett självständigt rike med en ättling till kung David på tronen igen. Stormakter avbryter varandra. Det finns ju något glapp där de är självständiga. Men i stort sett så är de ju ockuperade fram till Jesu tid. Templet byggs ju upp. Men det har inte riktigt sin tidigare glans. Jag vill läsa en liten hjärtskärande scen från Esra kapitel 3. Esra skrivs ju, det är ju tiden efter exilen när de får komma hem. Och då har de lagt grunden till templet. Och så står det Esra 3, 11 framåt. Under lovsång och tacksägelse prisade de Herren. Ty han är god och evigt vara hans nåd mot Israel. Och allt folk jublade högt och lovsjöng Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Många av prästerna, leviterna och familjeöverhuvudena som var så gamla att de hade sett det förra templet, grät högljutt. Många jublade och ropade ut sin glädje för full hals, så det inte gick att urskilja gråten i det väldiga jublet. Så är det något väldigt vemodigt över det här. Det blir inte riktigt som förr. När templet, det nya templet sedan invigs, så kan man ju också notera att det finns ju ingen sån här berättelse där templet fylls av Guds härlighet som när Salomos tempel invigdes. Det finns något lite vemodigt över det här, att det är inte riktigt som det var förr. Men berättelsen slutar ju inte där. Och Jesaja är ju en profet som väldigt tydligt pekar fram emot att Gud kommer göra någonting nytt. Det är något nytt på gång. Den smorde kungen kommer. Er Gud kommer. När Johannes Döparen kliver in på den historiska scenen, väl 500 år senare, så citerar han Jesajas ord här i kapitel 40. Och liksom vill påminna sina läsare om det här sammanhanget. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg för i ödemarken för vår Gud. vers 5. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det. Herren har talat. Och i sin prolog i Johannes evangeliet så talar ju han om ordet som var hos Gud i begynnelsen, eller hur? Och ordet blev människa och bodde bland dem. I grundtexten så är det ju att ordet tabernaklade, jag kan inte säga det rätt, ibland dem. Tabernaklet är ju den mobila förlagen på templet. Ordet blev människa och tabernaklade ibland dem. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Han var fylld av nåd och sanning. Ett tempelspråk där. Låt mig gå in på avslutning här då. Får ni ta med det som ni tar med er. Men exilen i Babylon är ju den största krisen i gamla testamentet tid, i alla fall för judarna. Vi har ju våra kriser, eller hur? Både på det kollektiva planet och på det personliga planet. En del kriser orsakar vi lite själva på grund av val vi gör. Och de konsekvenser det blir av dem. Andra kriser drabbar ju oss för att vi lever i en brusten värld. En värld där vi också får känna av konsekvenser av andras val, eller hur? Vi lever inte som isolerade öar, utan vi hör ju ihop väldigt mycket. Jag tänker ju, det fanns ju en del judar, ska vara med, som höll sig trogna till Gud och hans förbund. Och ändå fick uppleva den här tiden av exil och katastrof. Jag tycker att Daniel, som är en av dem som förs bort tidigt, han målas ju upp som en väldigt gudsfruktig man i Bibeln. En av de bästa nästan. Så. Han hamnade i exil och fick tjäna under andra kungar. Men har man fått sin värld krossad oavsett kris, så tycker jag att Jesaja 40 ändå vittnar om en Gud som verkligen tar sig an sitt folk. En Gud som vill trösta oss, som vill vara den som tröstar oss. En Gud som inte glömmer oss. En Gud som inte överger oss. En Gud som inte kommer lämna kvar oss i kaoset på något sätt. Jag tror att när vi kan hamna i kris så kan vi nog ofta känna, liksom, ska det sluta så här? Vet om ni har tänkt det någon gång? Är det så här det ska sluta? Men Gud är ju mer en Gud som säger nej. Nej, det är inte så här det slutar. Jag är inte klar än. Det här är inte slutet på berättelsen. Det är inte slutet på din berättelse. Gud, han väver ju liksom en berättelse av försoning och upprättelse. Och han kommer ju att fullborda sin plan här. Han kommer skriva klart sin berättelse. Och etablera det här fredsriket utan gräns som Jesaja också skriver om. Gud är inte klar än. Jag vill avsluta med att läsa ifrån Uppenbarelseboken 21. Och här kan man också notera att det är väldigt mycket Jesaja i den här texten. Många citat från Jesaja. Och där står det. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Havet är ju en bild på kaoset. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen, han sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Vi ber tillsammans. Och jag tackar dig, Gud, för att du skriver en vacker berättelse av försoning och upprättelse. Tack för att du kommer torka alla tårar. Du kommer att fullborda din plan och din berättelse om fred och frid. Tack för det hoppet och tack för det löftet. Tack för att du är inte en Gud som lämnar kvar oss i kaos och i kris, utan du är en Gud som vi verkar för helande och hopp och upprättelse. Och du ser oss var och en som finns här idag, vart vi finns och vad vi bär på. Och jag ber att du som är all tröst, Gud, att du skulle möta oss idag med din tröst. Tala ord till oss som ger oss hopp och frid och visshet om att du är med oss och att du inte är klar med oss än. Ja, tack för dina trovärdiga och sanna ord om att du kommer göra allting nytt. Tack för det hoppet. Tack att vi får vila i det. Amen.